Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Bitcoin har fyllt 13 år och hur mår egentligen vår nyblivna tonåring? OpenSea värderat till 13 miljarder dollar och PayPal håller på att skapa en stablecoin. Underbara lyssnare, varmt välkomna till De kallar oss krypto med mig som heter Mårten Andersson och är kryptoentusiast, entreprenör och komiker. Dock inte speciellt mycket just nu utifrån alla restriktioner. Numera är bara kryptoentusiast, men då kan man sitta framför en dator och inte behöva stå framför publik. Och apropå publik höll jag på att säga, men fysiska människor vid min sida, eller åtminstone i min direkta närhet, så sitter ju då ekonomijournalisten, känd från Kapitalet bland annat och diverse radioshower där han har briljerat, och debattartiklar, Gunnar Harrius.
Hej Mårten.
Hej.
Hur mår du?
Bra. Ja, det säger man väl.
Ja, du säger det.
Vi säger det.
Vi säger det.
Vi säger det.
Hur har ditt år börjat?
Mitt år har börjat ganska dåligt tyvärr då, därför att jag driver klubben Raw som finns i Stockholm och Göteborg, och vi hade massa turnéer, eller stor turné inplanerad i Sverige, och allting ryker nu på grund av restriktionerna.
Ja.
Så att det var så här, inte börja året så här.
Beklagar verkligen.
Lite covid alltså. I familjen och ganska dålig start på det nya året. Men, men man tur får att, se det som att då kan det bara bli bättre.
Just det, tur att det går så bra för krypto också.
Ja, det är glädjande att Bitcoin var på 39 000, så det är i alla fall kul det. Nej, men den är över 40 nu åtminstone. Nej, men jag, så har mitt start varit. Men grejen är att jag känner mig inte, jag känner fortfarande att man har det här lilla momentumet som man ju får när det blir ett nytt år. Att man känner att så här, ja men, man ska ta tag i sitt liv. Och så tror man ju på det där ett tag.
Mm. Ja,
hur har ditt år börjat innan vi kastar oss in i ett... För det här blir ju lite mer live. Det är inte live, det är live on tape som vi brukar säga i mediasammanhang.
Just det. Jo, men mitt år har börjat som förväntat ungefär ett par...
Och vad betyder det?
Det betyder väl att jag kanske har testat mig mot covid 2 gånger hittills i år.
Mm-hmm.
Och att jag...
Har du köpt storpack på apoteket?
Storpack, absolut inköpt. Och så det har väl varit den största momenten. Sen så, som du nämnde, så har jag också gett mig in i debatten inom citationstecken.
Ja, du skrev en krönika för er som har missat den. Den ligger förmodligen på De kallar oss kryptos Twitterkonto.
Mm.
Men som handlar då om Nayib Bukele och hur han då har omfamnats av kryptovärlden med den stora famnen, medan Gunnar anser att han är en diktator.
Ja, men så här. Jag känner bara typ så. Om man ska ha ett stort community som är så frihetsälskande och typ vill se på riktigt förändring i världen, så kanske man bara ska leta efter någon annan ledstjärna. Det var bara det jag ville säga.
Ja. Vet du vad, jag tycker du var inne på något väldigt bra. Därför att det handlar ju om decentralisering, och vad han sysslar med är ju en total centralisering, som de flesta diktatorer.
Just det.
Det är svårt att vara diktator och inte jobba för en diktator som jobbar för decentralisering. Jag tror du har missuppfattat uppdraget som diktator. Okej, men då vet vi det. Kul att se er igen i alla fall. Och
detsamma.
Idag då har vi ju, som alltid i De kallar oss krypto, en härlig gäst. En gäst som redan har varit här en gång, men som vi ville bjuda tillbaka. Det har hänt en del i hans liv, det har hänt en del i kryptos liv, och kort sagt så känner vi att vi behöver bjuda in Totte Löfström igen.
Mm. Tack, tack. Sist jag skulle vara här så skulle vi ha gjort samma avsnitt med bitcoins historia och såna här grejer. Men då kraschar bitcoin, så då var det enda ni ville prata om istället.
Mm, just
jag var lite orolig den här, att det skulle bli samma den här gången.
Nej, den här gången har vi vant oss för att bitcoin kraschar. Den gången var det väl första riktiga stora smällen sedan podden började. Mm. Så vi kände väl att det var väldigt nödvändigt. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var väl 32% eller någonting på någon dag. Så kände vi att så här, det kanske är massa lyssnare där ute som inte har liksom sett det här för... Vi behöver typ bara ta det lugnt här.
Ja, men jag tycker ändå det var en väl avvägd. För jag tror att vi speglade nog lite grann vad våra lyssnare kände då. Nu är vi kanske folk lite mer ruttade. Jag vet inte, personligen så känner jag när det drog under 39 att... Jag vet inte, man blir mer luttrad. Mm. Jag är uppgiven ska jag säga, men lite grann, kortsiktigt. Men liksom, man känner, ja, men det där vänder. Det gör det alltid.
Just det. Vad känner du så
att att det är en tidsfråga. Alltså det är klart att det ska upp igen och det är klart att det kommer fortsätta gå upp. Sen så är frågan liksom hur lång tid det tar. Jag blev lite förvånad när man ser liksom sociala medier på liksom internationell nivå och sådär. Folk verkar tycka att nej, men nu kommer det stanna på de här nivåerna eller kanske till och med gå ner ännu mer närmaste liksom framtiden, ett bra tag framöver. Och det är lite trist, för det, sånt gör ju att intresset dör. Men jag har ju inget tvivel på att, det kommer, att vi kommer slå nya all time highs någon gång. Liksom.
Vi kanske bara ska säga, vi hade lite svårt då, jag och Mårten, att skriva presentationer av dig. För att det är liksom lite så, du är mannen som startade Trio och Trio News, men där är du inte längre.
Nej, precis. Jag lämnade i mitten av november. Bakgrunden är lite att vi blev uppköpta av Arkane Crypto i maj förra året. Och då hamnar man lite i en så här konstig situation. Liksom, vad ska jag göra nu? Är det här? Ska jag vara kvar här? Bara skiftet går ifrån att liksom varit den som är, apropå diktatorer, varit yttersta makten till att helt plötsligt vara en anställd. Var ganska överraskande och lite konstigt. Men Arkane var väldigt förstående också, så att nu är jag på jakt efter vad jag ska göra istället.
Mm. Har du något som du får berätta om?
Ja, definitivt. Jag rör mig väl lite åt att jag kanske ska göra flera olika grejer, men huvudprojektet som det ser ut nu blir inom husdjursteknik, alltså medtech för husdjur.
Mm-hmm. Swoosh, sa det. Jag har aldrig hört det. Jag visste inte att husdjursteknik fanns ens.
Ja, det finns inte riktigt. Det finns lite granna, men det börjar komma framförallt. Det tidigast har ju varit de här liksom, motsvarande liksom, Kry och Min Doktor och de där, fast för husdjur istället.
Ja, just det. Men det har jag sett i tunnelbanan så här, reklam för. Mm, okay.
Men det känns lite tråkigt, så att det här är mer avancerat än så.
Ja, men spännande. Fan, läge för att köpa en kryptohund för dig och mig, så att vi bara kan utnyttja Tottes fantastiska animal medtech tjänst sen.
Ja, ni kan ha en som springer omkring här på.
Gud vad mysigt med en liten kontorshund här, tycker du inte det?
Jo, det tycker jag. Även om jag har fått, efter de julklapparna min son fått, så har jag fått mitt lystmäte, ska jag säga, av robotar som springer omkring i min närhet och låter. Men vad spännande, Totte. Gunnar, vad tycker du vi, liksom, vad sätter vi ner foten först här?
Nej, men så här.
Sätter ni foten?
Nej, det kan vi väl göra. Nu sätter jag ner foten och så säger jag så här. Att i veckan så fyllde bitcoin 13 år. Lite beroende på hur man räknar. Men det första blocket minades väl så 3 januari 2009. Och vi tänkte väl ta det här lite som en ursäkt att prata om bitcoins historia med dig, Totte. Du har ju skrivit en liksom, bok om bitcoin och är ju väldigt ruttad i den här branschen. Och, ja, det är dig vi vill prata med det här om helt enkelt.
Ja, bitcoin har blivit tonåring och uppväxtåren fram till idag och vad vi är idag och vad vi tror att denna 13-åring kommer göra framåt. Det är väl lite det. Helt enkelt som du sa, bitcoins historia.
Mm, precis.
Och kanske en liten blick i spåkulan.
Men först, det här. Mårten, Totte, det var ju ett tag sedan vi gjorde ett nyhetssvep här för att vi har haft lite julrelaterade avsnitt och lite förinspelade grejer och sådär. Så att vi har ju en del att ta igen. Ja, take it away, Mårten.
Bitcoin fyllde alltså 13 år i början av året och kanske är det ett klassiskt tonårsutbrott vi ser från The King Coin. För året har i alla fall inletts rejält svajigt ur ett kursperspektiv. I talande stund står bitcoin i $42,000 efter att tidigare veckan handlas för under $40,000. Anledningen till bitcoins nedgång, som vanligt dragit med sig i princip varenda kryptovaluta i fallet, anses vara många. Oroligheterna i miningnästet Kazakstan är en.
USAs planerade ekonomiska åtstramningar kan vara en annan och en allmän ovilja att hålla i volatila tillgångar kan vara en tredje. Klart är i alla fall att Bitcoin gjort sin sämsta start på ett år sedan 2012. OpenSea, NFT-plattformen, är nu värd 13 miljarder dollar enligt en värdering som gjordes när NFT-plattformen tog in nya investeringspengar. Handeln på OpenSea ökade 600-faldigt förra året och några av verken på plattformen har sålts för miljontals dollar. 2021 såldes NFT:er till ett värde av 41 miljarder dollar worldwide. Spelfirman GameStop, som stod i centrum för Wall Street Bets-revolutionen 2021, har planer på en NFT-plattform. GameStop blev en kultaktie på forumsajten Reddit och pumpades medvetet upp till absurda nivåer för att straffa stora hedgefonder.
It was like an online battle straight out of a video game.
Men har sedan dess levt ett relativt tillbakadragen tillvaro. Nu anställer bolaget 20 personer för att driva bolagets NFT-plattform som ska vara fokuserad på just gaming. Den volatila aktien steg med 20% efter beskedet. Betaljätten PayPal planerar en egen stablecoin, det rapporterar Bloomberg. Nyheten spreds efter att en utvecklare hittat kod rörande en PayPal-coin i bolagets iPhone-app. Och PayPal själva bekräftade att det handlade om en så kallad stablecoin. Sedan innan har man genom PayPal kunnat välja att betala sina köp med bland annat bitcoin. Totte, någon av grejerna du vill kommentera?
Ja, alltså man kan väl säga, alltså hela nedgångarna som vi ser nu, jag tror att folk gör det lite mer avancerat än vad det behöver vara. Jag tror att det är någon allmän oro. En kombination av det här som är i Kazakstan, att de stänger ner hela internet, vilket mycket mining sker ju i Kazakstan. Men såklart också i kombination med att man flera länder över världen, i synnerhet i USA, börjar prata om höjda räntor igen. I synnerhet det här med räntorna är ju en sån grej som de senaste 3 åren så har vi haft väldiga uppgångar både på börsen och i liksom kryptomarknaden, och allting har ökat i värde. Men nu på grund av inflationsrädsla så börjar man prata om då att höja räntorna igen, vilket skulle lägga sig som en våt filt över den här liksom riskvilligheten och den här liksom spekulationsvilligheten som vi har sett. Vilket ganska rimligen då kan smitta av sig på kryptomarknaderna och liksom trycka ner dem, för att om riskvilligheten försvinner så kan man nog nästan räkna med att det inte är lika hett att investera i kryptovalutor längre.
Ska vi bara ta så här, varför räntor är dåligt för riskvillighet 101, som vi lär typ så. Det är dyrare att låna pengar, alltså är det dyrare att hitta investeringar som man kan göra riskvilliga saker med. Men det är också så att när räntorna höjs så höjs ju också liksom så räntor på motsvarande sparkonton, fast för stora finansiella institutioner och sånt där, vilket gör att då finns det liksom alltid så en säker, lugn, tickande tillväxt att hitta, så man kanske inte behöver så leta med ljus och lykta efter spännande grejer för att få ens pengar att växa.
Och sen finns det väl såklart då i en sån extremt volatil marknad som krypto fortfarande är, en ännu större risk för att stoppa in sina pengar där när räntorna går upp. Men nu då, Totte Löfström, så är det då dags för oss att göra någonting som vi kanske skulle ha gjort för en tid sedan, men bättre sent än aldrig.
Ja, så brukar vi säga.
Ja. För att det finns ju så otroligt mycket saker fortfarande man kan lära sig om bitcoin, och det är precis det vi ska göra idag. Vi ska gå igenom historien med dig, Totte. Första frågan är väl egentligen då, hur startade egentligen bitcoin?
Bred fråga ska jag säga.
Ganska bred fråga. Men om vi verkligen ska gå igenom historien, så tänker jag att någonstans där vill man väl ändå börja. Hur började allt?
Det vi vet var att en pseudonym som kallade sig Satoshi Nakamoto skickade ett mejl till en mailinglista för kryptografiintresserade personer och skrev där ett ganska kort meddelande, bara att jag har snickrat lite på den här grejen, och sen så bifogade en länk till bitcoin.org och en pdf-fil helt enkelt där det stod mer Det var inte, alltså många, det är Bitcoins white paper. Det är många som, när man pratar så tror folk att det ska vara så himla omfattande och så himla långt för att det liksom, Bitcoin blev en sån stor grej. Men det var då 9 sidor eller något sånt där. Det är ganska konkret och ganska liksom, tydligt vad visionen är. Satoshi Nakamoto hade ju också skrivit liksom, koden till de här grejerna och liksom, saker var i princip klart. Så det tog bara några månader efter. Det var i början av oktober som mejlet skickades och sen så i januari året efter då så gick Bitcoin-nätverket live.
Och det här är en fråga som det ju inte finns ett svar på, men vem är Satoshi Nakamoto?
Ja, det finns ju inget svar och det är också för att det man ska komma ihåg med Bitcoin är att det liksom uppstod ur just kryptografiintresse. Så det här var alltså, alla som jobbade med det här i början och liksom var med och utvecklade Bitcoin var experter mer eller mindre på hur man håller sig anonym på internet. Så att det är svårt att liksom sätta fingret och det att spekuleras. Hal Finney, det var han som fick den första Bitcoin-transaktionen skickad till sig. En testtransaktion på, jag tror det var 10 Bitcoin eller sånt där, ifrån Satoshi Nakamoto då. Det har spekulerats kring att det skulle vara han. Han själv säger att det inte är han och han har också visat upp olika typer av liksom mejlkonversationer som han har haft med Satoshi Nakamoto. Så att om man tror att det är han som ligger bakom och är han som är Satoshi Nakamoto så måste han också ha fejkat ganska mycket för att liksom dölja spåren. Och jag vet inte, redan där så kanske man vänder ut och in på sig själv lite. Man kanske ska nämna det först också, för genom historien så har det varit ganska lönlöst och liksom spekulativt. Det är någonting som media har hållit på med att liksom gissa vem Satoshi är. Och många i liksom krypto-communityt och bitcoin-communityt har väl liksom fnyst lite åt det där och tyckt att men varför ska vi ägna oss åt sånt? Låt oss fokusera på bitcoin istället. Men samtidigt så har det ju genom åren, det finns väl, ja, men det är väl 200 stycken eller någonting som har claimat att de är Satoshi Nakamoto och med olika grad utav framgång. Och framförallt, alltså så här, jag brukar säga lite halvt på skämt, halvt på allvar att vem som helst kan vara Satoshi Nakamoto utom Craig Wright som claimar att han är det. Och jag tycker det är ställt bortom rimligt tvivel att det inte är han i alla fall.
Ja, vi har nämnt honom i podden förut och han har ju liksom den fruktansvärda egenskapen att liksom ställa sig på varenda bergstopp och bara vråla. Jag är Satoshi Nakamoto men jag vill inte ha någon uppmärksamhet för det. Mm. Alltså ingen vill ha så lite uppmärksamhet för det tydligen som personen som bara står och bara verkligen vill att alla ska veta att det är han.
I would prefer to be secret now. I don't think I should have to be out there.
Wouldn't you be proud to be known as Satoshi Nakamoto?
Yeah, but that doesn't mean I have to bounce around in front of TV cameras.
Fruktansvärt frustrerande person på många sätt och vis.
Men för att svara på frågan bara, alltså så här, den jag tror, om man nu ska liksom gissa vad det nu är värt, så tror jag att det är en man som hette Len Sassaman han född i Pennsylvania och växte upp i USA, flyttade till San Francisco och var liksom en del i det här kryptografi-communityt som fanns i, ja, finns väl fortfarande, men som liksom hade sitt epicenter i San Francisco. Han flyttade sen till Europa, till Belgien och började en doktorandtjänst och liksom forskade och sådana saker. Hans liv stämmer ganska väl överens med, i alla fall när han bodde i Belgien där, med de timestampsen som finns på olika typer av meddelanden han har gjort.
We're talking about an era when encryption on the link level for authentication, why would you need that? Passwords. Passwords were optional.
Dessutom så pratar han, eller han skrev perfekt engelska, vilket man kan anta att någon som inte har liksom native språk i amerikan eller engelsman inte hade gjort. Men det, personen, när den skrev foruminläggen så ser det ut som att den befann sig i Europa någonstans.
Men, och också då, Bitcoin är ju sprungen ur en finanskris. Men ta det från början, varför startas Bitcoin?
Egentligen, vi vet inte så himla mycket om det här mer än det som man kan gissa sig till och där man liksom kan förstå baserat på vilka strömningar som fanns inom de här kryptografikretsarna på den tiden. Men det man ska komma ihåg, det som hände 2008 var att vi hade en jättestor finanskris och den finanskrisen berodde i mångt och mycket på att bankvärlden hade betett sig illa och liksom gjort olika typer av väldigt spekulativa, riskfyllda investeringar, självklart med vetskapen att men vi är för stora, vi kan inte, staten kommer inte låta oss under.
Too big to fail.
Ja, precis. Mm. Och i just det här fallet så var det ju faktiskt 2 stycken Lehman Brothers och vilka var den andra som gick
Bear.
I konkurs? Ja, Bear Stearns gick också i konkurs till slut.
I would say it was the worst 6 days in financial market history.
Wall Street veterans call it the worst financial crisis of their lifetimes. A major American investment bank in trouble, running out of money, perhaps on the verge of going out of business.
Precis, men just de två konkurserna gjorde att man från amerikanska statens sida blev ännu räddare och sjösatte enorma stödpaket. Man tryckte upp nya pengar för att ge till bankerna. Forbes gjorde en liten uträkning på de där grejerna 2015 för att räkna på liksom hur mycket har bankvärlden fått i stöd för att hantera den finanskrisen vi hade då. Och de här stödpaketen pågår fortfarande. Man får pengar varje år fortfarande. Och det är uppe i 150 000 900 miljarder kronor som bankerna har fått.
Alltså objektivt obegripligt mycket pengar.
Ja. Alltså, sinnessjuka summor pengar. Och det här var ju såklart ingenting som sågs med jättepositivt. Bankerna gör bort sig. De blev så giriga så att de spekulerar bort en massa pengar och höll på att gå en konkurs. Och då fick de en massa pengar av staten för att de är too big to fail. Och det är så här, ska vår ekonomi funka på det sättet? Verkligen. Det var den typen av frågor som ställdes. Och det här var ju inte någonting som bara fanns i liksom, kryptografikretsar på den tiden. Utan det var ju, skrevs ju debattartiklar och politiker har ju liksom byggt sina karriärer på att kritisera hur bankvärlden har betett sig. Men framförallt också det som man ska komma ihåg var att de här stödpaketen, den effekten där fick, det var att bankerna tog de pengarna, eller har tagit emot de pengarna och sen använder man dem till att köpa upp konkurrenterna. Så idag så äger de 12 största bankerna i USA äger 70% av tillgångarna i landet, vilket är helt sinnessjukt. Och jag tycker det är lätt att förstå varför det finns en upprördhet kring det här, eller varför det fanns och väl till viss del också finns fortfarande en upprördhet. För att är det verkligen så vår ekonomi ska fungera? Och bitcoin skapades för att vara någonting annat, för att vara någonting som liksom är fristående. Och bara den här grejen att det finns en begränsad tillgång utav det kommer alltid finnas max 21 miljoner bitcoin. Det gör att du inte kan trycka upp nya för att liksom stimulera. Att trycka nya pengar, det har vi sett under coronakrisen nu. Trycka upp nya pengar är ett annat sätt att ta ut skatt. Alla befintliga pengar blir mindre värda och folk blir fattigare på bekostnad då till fördel för liksom de som redan har väldigt mycket pengar.
Okej, och liksom, det här är ju då någon slags, vad ska man säga, finanskrisen, en kort historik som är det som bitcoin springer fram ur. Men finns det något så här, det här är grundtanken, det här är det som vi faktiskt vill åstadkomma, eller är det här mer, du lägger ihop ett och ett, det kommer precis efter finanskrisen?
Nej, alltså Satoshi Nakamoto, i det första blocket som minade så fanns det ett litet meddelande inskrivet. Så att det är ju, det skvallrar ju om att vad det var som Satoshi var upprörd över. Och det här meddelandet är bara en kort textsnutt som är
The Times 03 January 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks.
Någon ledare någonstans.
Ja, exakt.
Är på gång att ge ett andra stödpaket till bankerna, en bailout. Halvkass översättning kände jag där. Men
andemeningen liksom är där.
Krispaket verkligen också.
Men det man ska komma ihåg också att i de här kryptografikretsarna så fanns det är ju folk som liksom är intresserade av anonymitet och liksom den typen av grejer. Så att det fanns också tanken med att du ska ha någonting fristående som du kan använda utan att tredje part ska liksom ha kunna lägga sig i ifall de vill.
Och visst är det ju också så väl att det här med att vara anonym handlar också om att inte låta någon annan äga dina data. Mm. När du använder ett kreditkort så sätter du spår överallt. Var du handlar, när du handlar, hur du handlar, och tanken med det här då är ju bland annat att inte avslöja det.
Mm. Precis, och hela liksom anonymitetsgrejen springer ju ur i någon form av liksom nästan anarkistisk, liksom anarkoliberal tanke om att alltså så här, när internet växte fram så fanns ju, då var ju den väldigt närvarande. Man tänkte att alla skulle driva sin egen server och liksom sådana grejer. Och att man skulle ha rätt, internet skulle vara liksom en fristad som inte rörs utav liksom vad som händer i resten av samhället. Sen samtidigt, strax innan egentligen det som... att bitcoin skapades, så började vi se företag som Google och Facebook och liksom Twitter var väl också där kring att växa fram, och så här, som är väldigt centraliserade företag som egentligen tog över internet. Alltså vi fick ett plattformsinternet istället för det här fria internet som vi hade sett innan. Och där fanns det liksom en invändning mot, och man ville liksom bevara den anonymiteten som vi ändå hade i internet precis där i början.
Så att vi har två grundtankar som vi betar av. Då, anonymitet är den ena, och den andra handlar då om, vad ska man säga, bitcoins penningpolitik. Alltså att det finns ett begränsat antal, och till skillnad då från allt som pågick i världen och fortfarande pågår i världen, liksom i den traditionella ekonomin. Finns det någon tredje tanke, eller är det de två som vi lutar oss mot här?
Ja, men det är väl det. Ja, men jag skulle säga att det är de två. Sen så finns det ju såklart massa strömningar inom det här communityt utav kryptografi intresserade också, och folk hade liksom olika typer av visioner. Vissa ville störta staten som koncept och sådana grejer. Men liksom det samlande är väl de här två.
Men hur gick det då där? Liksom, white paperet är skickat, den första transaktionen är skickat, det hemliga meddelandet i första blocket är publicerat på en blockkedja, tekniken finns där. Nu ska då bitcoin börja användas. Vad händer då?
Egentligen, nu är vi fortfarande kvar liksom runt 2009-2010 där, och det används inte speciellt mycket, utan det är just folk som är intresserade och tycker att det här är ett jättebra projekt som engageras i det och hjälper till att liksom hitta olika typer av buggar och hjälpa till att utveckla det så att det ska bli så bra som det är tänkt att vara. Det var också många som, på den här tiden så räckte det med att ha liksom en helt vanlig laptop, så kunde du sitta och mina bitcoin och liksom faktiskt hitta block med hjälp av, genom att göra det. Så att det var många som hjälpte till och liksom var med i en del utav det, men samtidigt så fanns ju inga liksom konkreta användningsområden. Den första betalningen som gjordes i maj 2010, och det var en betalning med, det var en kille som köpte pizza. Just två det, stycken pizzor för 10 000 bitcoin.
When I say bitcoin, you say what?
Pizza.
This is Laszlo Hanyet of Jacksonville, and it was a pizza delivery order 9 years ago that began the cryptocurrency craze.
I just told people I wanted a pizza and I want to pay with Bitcoin. I didn't want a gift card, I didn't want some weird exchange. I wanted to give you Bitcoin and you give me pizza.
Men de här första åren då, om vi liksom utvidgar det från bortom lite så kuriösa pizzaköp. Alltså, finns det något så, här börjar faktiskt Bitcoin användas som betalning, här får det något slags breakthrough. Finns det något sånt ögonblick eller så?
Ja, nu ler du lite samtidigt också. Jag vet ju vad du fiskar efter. Det är ju Darknet. För där var ju liksom första på riktigt användningsområdet, och där det fanns en funktionalitet. Den amerikanska Darknet-sajten Silk Road, där man kunde köpa liksom allt. Det sammanfattas ofta med att man kunde köpa droger där, men du kunde köpa liksom böcker och liksom så här, vad nu folk ville sälja såldes där.
Du kunde köpa allt från böcker till mord typ.
You want heroin, opium, cannabis, ecstasy, psychedelics, stimulants, opioids, and here they are. They're all listed in the light of day.
Men det här startades av en amerikan. Det är mycket av de här grejerna som hände i USA. Men en amerikan som var väldigt liberal i sina tankar, libertarian, och tyckte att allting ska vara fritt. Så det var en rent ideologisk sak att göra. Sen så dömdes han senare då till 2 stycken livstidsstraff plus 40 år. Och med klausulen att det är inte möjligt att få benådan överhuvudtaget. Så att han sitter ju i fängelse fortfarande.
Men, och det är där då som Bitcoin får sitt breakthrough, för då kan man betala i det och det är anonymt, och det linjerar väl någonstans också med den här frihetstanken, antar jag.
Ja, definitivt. Och jag menar, herregud, det är bara att titta på hur det ser ut i Sverige idag eller i vilket land som helst egentligen. Alltså så här, folk vill ha droger, och kan du köpa droger online smidigt istället för att behöva träffa liksom en langare i någon mörkgränd någonstans och riskera att bli knivhuggen ifall du har tagit med dig för lite pengar, då väljer du ju förmodligen att göra den grejen och få det hemskickat via post och allting är säkert. Så att där var bitcoins liksom stora genombrott, och vi lider väl fortfarande än idag av just den, att folk ser det som att det är någonting som ljusskygga typer håller på med. Sen så, om sanningen ska fram, så har ju med tiden, idag är det ju spekulation som är det som driver bitcoin nästan till 100%. Darknet-handeln eller liksom illegal handel med bitcoin, alltså man köper illegala saker eller gör illegala saker överhuvudtaget, handlar om liksom mindre än 1% totalt enligt olika typer av analyser som har gjort. bort. Sen så var ju, på den tiden så fanns det ju liksom en tanke om att ja, men bitcoin det är anonymt. Med tiden så har vi ju förstått att nej, men det är inte anonymt utan det går att liksom härleda saker och så också. Men upplevelsen då var, och i praktiken var det väl också anonymt eftersom myndigheterna inte hade någon koll på hur man liksom spårar bitcoin-transaktioner.
Men efter Darknet, vad händer sen? När börjar liksom bitcoin börja tas mer på allvar? När händer det och varför händer det?
Där de tvistar de lärde, som man kan säga. Egentligen, vi såg en rusning i bitcoin, en prisrusning redan 2014, eller 2013 till 2014 rättare sagt. Och den rusningen gjorde att media fick upp ögonen för det. Det finns en nyhetsartikel hos SVT, en gammal artikel, där det står ny piratvaluta, någonting rusar i pris eller något sånt där.
Vad pratar vi i pris då? Vad rusar den till där och då?
Det var väl uppe, alltså toppen var väl någonstans runt, alltså det var inte mycket, det var $600 eller något sånt där. Jämfört med idag är det inte mycket, men det man ska komma ihåg också att så här, bara några år tidigare så hade ju bitcoin legat på liksom $0.08. Att det var en stor händelse när en bitcoin kostade lika mycket som en dollar. Att en dollar så fick du en bitcoin för det. Men egentligen, det var fortfarande bara nördar i första hand, men just för att media fick upp ögonen för att börja skriva om de här prisrusningarna så hittade ganska mycket vanliga personer också in i det, och liksom man investerade och köpte, och det är egentligen i någon mån från den tiden, alla de här som man läser om som, jag köpte bitcoin redan då 2013 och nu, sen tappade jag bort nycklarna, alla de handlar ju, det är just ifrån den här tiden.
De läste piratvaluta, det låter som någonting för mig, jag köper lite och sen har de torskat nycklarna sen dess.
Typiskt.
Ja, men det, jag tror också att det man ska komma ihåg också är så här, när folk köpte då egentligen så hade ju inte bitcoin så himla mycket värde, och jag har svårt att se att någon gick in liksom med några enorma summor pengar heller. Sen så att det är värt jättemycket idag betyder ju inte att man, jag menar, om du betalar motsvarande liksom 800 kronor för att köpa lite bitcoin, så är det väl inte, det är ju ingenting du kommer liksom sätta upp minutiösa säkerhetssystem kring, och du sparar dem på datorn och sen så råkar den datorn krascha och så slänger du datorn, så tänker du inte mer på det förrän massa år senare när du tänker, wow, det här hade kunnat vara värt så här mycket idag. Så att det är lätt att vara efterklok, men jag tror man ska förstå också att saker som inte har speciellt mycket värde, det kommer folk heller inte lägga mycket tid och energi på att liksom hålla säkert eller se till att hålla i. Så.
Just det. Hur länge är liksom Satoshi då, Satoshi Nakamoto, hur länge är han eller hon, hen inblandad i det? Vilka är det som driver bitcoin i det här läget? Liksom?
Mycket Satoshi. Och Satoshi minade ju i, liksom under första året egentligen, bitcoins första levnadsår, minade i princip hela tiden och minade ihop ungefär 1 miljon bitcoins som sedan dess inte har rörts eller flyttats överhuvudtaget. Utan de ligger bara i den originalplånboken som de skickades till då. Men Satoshi var med i leken och liksom var aktiv i forum och mejltrådar och sådana grejer fram till i maj 2011. Och då så skrev hen, ska man säga, vi vet ju inte om det är en kille eller tjej, även om det kanske verkar som att det var en kille, men skrev ett mejl till en kille som heter Mike Hearn i början av maj 2011, och med meddelandet I've moved on to other things and probably won't be around in the future. Alltså jag har gått vidare och sysslat med andra grejer.
Jag har flyttat till Belgien helt enkelt.
Nej, under den här tiden så bodde just Len i Belgien redan.
En doktorand.
Precis. Kanske, ja. Len dog också bara 2 månader senare som resultat av ett självmord. Så att det sammanfaller ganska väl med att Satoshi går offline och sen så att han dör också. Så det är också sådana, det finns mycket indicier som jag tycker verkar, men samtidigt, vi kommer ju aldrig få veta. Det finns inte en chans att vi får veta.
Nej. Men okej, och vad är det då hen lämnar över och till vem?
Egentligen allting som har med bitcoin att göra. Precis där under första året, levnadsåret för bitcoin, så satt Satoshi Nakamoto på liksom domänen bitcoin.org och en massa andra olika grejer som var liksom, ja, men, diskussionsforumet såklart som sattes upp för att kunna liksom utveckla bitcoin. Och när det gjordes så var det, som jag nämnde tidigare, många som hoppade på och ville vara en del av det här. Och Satoshi Nakamoto gjorde ganska strategiskt, delade ut ansvarsuppgifter eller liksom ägande om av de olika delarna som bitcoin i någon mån var byggt på, liksom det kommunikativa i alla fall, till andra personer i communityt, och hade ingenting kvar själv till slut. Och då så checkade personen ut.
Är det här liksom det här Bitcoin Foundation kommer till och sådär?
Ja, precis.
Och det är, vad är det för någonting liksom?
Alltså det är ju en tanke om att man bara ska fortsätta utveckla, och att det ska finnas liksom någon form av organisation bakom som kan liksom vara drivande i, och, men också kanske framförallt när det handlar om, bitcoin är ju självgående, alltså bitcoin kommer finnas kvar oavsett, alltså så länge man tjänar pengar på att mina, du har ett ekonomiskt incitament, och så länge man fortsätter tjäna pengar på det så kommer folk fortsätta mina, så att nätverket i sig är ganska självgående. Däremot så här, kommentarer till media och sådana grejer, det är samma som Svenska Bitcoinföreningen i Sverige startades, just för att kunna vara liksom en länk mellan liksom vanliga människor och den här lite mer nördiga delen av det.
Framåt då, från där vi är just nu i berättelsen, vad händer sen? Det är väl lite motgångar som liksom börjar tona upp sig här?
Ja, precis. Dels så när någonting växer så här snabbt, och det här var ju någonting som Satoshi Nakamoto skrev om själv också, oro för liksom att det skulle gå in, att amerikanska staten CIA skulle gå in och försöka stoppa eller försöka liksom gripa. Och det blev ju tydligt sen, nu var ju det kanske lite en annan grej, men han som startade Ross Ulbricht, som startade Silk Road, den här drogmarknadsplatsen, han blev ju tagen. Men och det är så här, det här communityt präglades ju också av en misstro mot staten och liksom en misstro, kanske korrekt också. Det är väl möjligt att om Satoshi Nakamoto hade varit öppen med sin identitet att den personen hade suttit i fängelse idag. Det är inte osannolikt, för att det är ett hot emot det som liksom länder, den penningpolitik som länder driver. Samtidigt så var det ju ingen som tog någon större notis om bitcoin. Det var ingen som brydde sig, och det pratades om att liksom, så här, det här är bara ett pyramidspel, och eller när det gick upp så var det så här, det här är bara en bubbla och den kommer spricka och bitcoin kommer gå till noll. Egentligen samma diskussioner som man ser, fast mer sällan idag. Det som fick på något sätt liksom hela världen ifrån, alltså på makthavarnivå, att haja till var de prisrusningarna vi såg 2017. För då var bitcoin uträknat, för att det hade gått ner efter rusningarna 2013 och bara fortsatt gått ner och var inte värt speciellt mycket. Det var värt $800 eller något sånt där. Men de rusningarna från $800 till $19,500, och plötsligt så var det liksom, det var någonting som skrevs dagligen om i media, och liksom politiker över hela världen började prata om det, antingen i positiva ordalag eller i negativa ordalag.
Men du var med på den här tiden, mm, när det rusade till 19,500. Liksom, hur minns du den här tiden?
Framförallt, jag minns det som dels att jag själv var ganska ny in i det, och det, är så här, det tror jag man ska ha med sig, att om man hoppat på kryptovalutor och liksom lärt sig om kryptovalutor i den här rusningen, så här, fortsätter man lära sig och liksom fortsätter utvecklas inom det, så kommer man ha ganska andra perspektiv om några år, för att det handlar om att lära sig, det handlar om att liksom förstå på djupet så här, vad är värde, som du var inne på, Mårten, att så här, det är svårt att sätta fingret på det, det är svårt också att definiera vad är pengar överhuvudtaget. Men sen så framförallt också så tycker jag mig känna igen den utvecklingen som vi såg då, för då var det som kallas för ICO, var det allra hetaste, och alla företag, eller inte alla men väldigt många företag runt om i världen var så här, vi ska starta en egen coin och sen ska den vara kopplad till de här grejerna och så där liksom. Men absoluta majoriteten av de projekten gick ju och dog sen, och det är lite det här jag tror vi kommer se också med de rusningar vi har nu, att många hoppar på och NFT:er blir liksom en grej, men det räcker ju med att vara med i liksom vilken NFT Facebookgrupp som helst, så ser man att det är så här, desperata konstnärer som sitter och liksom trycker ur sig grejer som förmodligen aldrig kommer ha ett värde. Så att jag tror att många kommer bli besvikna, och jag ler lite inombords när man hör i synnerhet kanske yngre personer som är så här, nej men NFT, det är verkligen framtiden, för att ja, vi kanske hittar ett användningsområde för det kanske, eller så är det om 4 år någonting helt annat som vi pratar om.
Vi rör oss mot 13 år snart, sakta men säkert för bitcoin. Precis, om du ska ta de sista åren där och till där vi är idag, vad väljer du ut då?
Men framförallt, oavsett liksom prisrusningar eller inte prisrusningar, vi hade ju mellan 2018 och fram till liksom de rusningarna som vi såg 2020, så var det, eller slutet av 2019, så var det ju ganska torrt och ganska liksom kallt på kryptomarknaden överlag, och folk hade väl i någon mån liksom räknat bort det. Men det som hände i bakgrunden där var att det byggdes en infrastruktur och liksom ett ekosystem kring Bitcoin och även andra kryptovalutor som inte riktigt hade funnits tidigare. Det startades en massa företag, sånt som man liksom inte ser någonting och hör inte så mycket om när man är lite utcheckad. Liksom. Men som är resultatet av det är ju det vi ser idag, att det liksom helt plötsligt... Det är lätt att tänka sig liksom att OpenSea har uppstått i någon form av vakuum, att det var någon eller några som bara sa, wow, NFT är en grej, nu startar vi OpenSea. Men det startades ju liksom långt tidigare, för att det var folk som hade en liksom vision om att, ja, men vi ska göra någonting inom det här, och sen så hade de väldigt kärva år där ingen brydde sig överhuvudtaget, och sen så fullkomligt exploderade det nu. Så att alla de företagen vi ser idag som är liksom stora startades, eller inte alla, men en väldigt stor andel av dem startades just under den här björnmarknaden som var 2018 till slutet av 2019.
Men du, innan vi, jag känner att vi inte fick med det heller. Den här rusningen som sker då från $800 ish till nästan $20,000. Vad beror den på?
Egentligen, alltså den var väl den första liksom spekulationsrusningen, för det var ju resultatet utav den första liksom rusningen, riktiga rusningen vi såg i Bitcoin var i samband med att Silk Road började använda Bitcoin, eller de hade Bitcoin redan från början, men att Silk Road gick live och plötsligt så behövde folk köpa Bitcoin för att kunna använda för att betala med på Silk Road. Och folk, när det är liksom på den tiden, folk hade inget koncept om Bitcoin och var inte speciellt priskänsla eller någonting, så man gick in och så köpte man liksom Bitcoin för några $100, och så gick man in och köpte knark med de pengarna. Och det i sig gjorde att det blev liksom efterfrågan ökade väldigt aggressivt på att köpa Bitcoin, vilket pressade upp priset. Sen så skrevs det blev ju en korrigering efter den där också, och i synnerhet när Silk Road sen till slut stängdes ner, för det var inte live speciellt länge, även om det har startat andra liknande grejer efteråt. Men det som, då skrevs det mycket om i media, och liksom, sen så nästa gång som Bitcoin började röra på sig lite grann, så behövdes det inte lika mycket, för då hade folk hade liksom någonstans i bakhuvudet att Bitcoin, det finns. Det är fortfarande en väldigt liten krets, och sen så när det liksom började röra på sig, så då hoppar såklart fler på tåget, och det driver upp kurserna.
Ja. Så spekulation helt enkelt. Men spekulation startat av knarkhandel.
Ja, ja. Men jag tror att alltså så här, oavsett vad man tycker om knarkhandel och såna grejer, så tror jag att är man intresserad av kryptovalutor och Bitcoin, så ska man nog ganska tacksam för att Silk Road användes utav Bitcoin. De hade ju inget alternativ i praktiken heller. Det är inte som att Visa eller Mastercard hade varit okej med och liksom så här, vi servar er, utan de var ju så illa tvungna att använda Bitcoin. Men jag har svårt att se att Bitcoin hade varit där idag om inte Silk Road hade startat.
Där vi är idag då, 13 år ish Bitcoin 2022 i början av januari när det här spelas in. Vad säger vi om den här 13-åringen? Hur uppför sig hen, och vad tror vi, hur kommer skolgången inom den fortsatta skolgången för coinen att gå?
Alltså, det återstår ju att se till mångt och mycket, såklart. Ska man liksom spekulera kring det, så tror jag att antingen... Om de uppgångarna som vi ser nu, om de antingen fortsätter eller om Bitcoin liksom stabiliserar sig hyfsat på liksom de höga nivåerna som vi ändå ligger på nu. Om vi liksom håller oss även fortsatt inom spannet, ja, men $20,000 upp till liksom, och uppåt, så tror jag att Bitcoin kommer ha en väldigt liksom stabil tillvaro i liksom verkligheten. För då är det en seriös potentiell investering, och då kommer liksom investmentbolag och liksom stora institutionella investerare kommer vara intresserade av att försöka förutspå hur prisutvecklingen ska vara, och så kommer man hoppa på tåget. Man säljer av när man tror att det ska gå ner, och sen så hoppar man på tåget igen när man tror att det ska gå upp. Men det återstår ju att se, som sagt. Alltså så här, det är många som har spekulerat kring att prismässigt att Bitcoin inte kommer ha liksom den här bubbelutvecklingen som vi har sett tidigare, utan att det egentligen var en barnsjukdom, och att nu är det så stort så att det snarare ska just stabiliseras och ha liksom en stadig uppgång som motsvarar liksom det som inflationen är, till exempel.
En högst ovanlig tonåring, helt enkelt.
Däremot så tror jag att vi kommer se mer av att man köper Bitcoin just som ett sätt att liksom hedga mot inflation och sådana saker. Att företag som sitter på mycket likvider och man har mycket liksom rena pengar liggande på bankkonto, om de pengarna minskar som du har gjort senaste året, minskar med 5% i värde, så måste du placera dem någonstans. Och så här, har du liksom en hög riskvilja och är beredd att liksom chansa lite, så är Bitcoin ett ganska bra alternativ för det. För att Bitcoin kan mycket väl ta rollen som liksom bränsle för internet och för liksom det internet som förmodligen kommer växa fram med tiden.
Ska vi säga så? Jag tycker det var jättefina slutord.
Ja, men otroligt kul att ha det här som vanligt, säger jag. I alla fall så, lika trevligt som senast. Totte Löfström, som nu kommer bli husdjursexpert.
I media.
I media, precis. Skämt åsido, stort tack Totte. Lycka till med det du tar dig för. Och dörrarna till De kallar oss krypto-podcasten är alltid öppna om du har något kryptorelaterat att prata om. Gunnar, ja. Vad säger vi om nästa vecka?
Nästa vecka så är det en livslevande amerikan som är med i podden, Daniel Roberts, som är chefredaktör för Decrypt. Utan Decrypt hade det varit omöjligt att göra den här podden typ.
Ja, alltså de är ju en aldrig sinande källa till väldigt bra nyheter, och de är väldigt snabba på bollen jämt. Mm. Och Gunnar har då löst en intervju med chefredaktören för Decrypt. Det får ni inte missa, det blir som vanligt nyhetssvep, kanske till och med blir en kryptoskola om vi skakar liv i rektorn för den.
Ja. Ja, skakar.
Vi skakar, ja. Hur det går. Vi heter De kallar oss krypto, och när jag säger vi så är det då förutom dagens gäst Totte Löfström, Gunnar Harrius och mig som heter Mårten Andersson. Varje torsdag gör vi De kallar oss krypto. Tycker ni om podden, recensera oss, dela, berätta för alla att vi finns. Ta hand om er, så hörs vi om ni vill nästa vecka.
Hej då.
Hej.